Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu har vi varit igång i 3 veckor och tillsammans med våra experter har vi djupdykt i den internationella fotbollen och gett er analyser, de senaste nyheterna och snackisarna ute i fotbollsvärlden. Och detta är bara början.
Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt.
Det är både lärorikt och väldigt intressant att få ta del av allas tankar kring fotbollen vi älskar när vi spelar in dessa avsnitt. Och i just detta avsnitt tar Jesper Husfeldt och jag en närmare titt på toppklubbarna i Serie A, Klopps Liverpool och Manchester Uniteds positiva formkurva. Vi avslutar med en fotbollssaga signerad Alexandra Jonsson.
Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt.
Det var en minst sagt händelserik afton i Italien igår. Inter spelade 3-3 mot Sassuolo och Atalanta vann med 3-2 mot Lazio. Jesper Husfeldt, hur tänker du kring dessa resultat? Speciellt det sistnämnda då, där Atalanta tog segern mot Lazio och bröt deras fina svit.
Jag fick nöjet att kommentera den här matchen och det var första gången efter coronautbrottet som jag i princip inte tänkte på att det var tomt på läktarna. Därför att det här är två av Europas mest underhållande lag. Och det var Lazio också så länge de orkade. Men igår visade Atalanta att man har verkligen tagit det här långa breaket på allvar. Och säkert pumpat sina kroppar med extra energi. Därför att Atalanta orkade springa. Det var till och med så att när matchens bästa spelare Malinowski klev av med en kvart kvar så var han besviken. Detsamma med Gosens när han klev av efter sitt 8:e mål som ytter. Stort break får vi säga för tysken som älskar Schalke 04 och en vacker dag vill flytta tillbaka till Tyskland och Gelsenkirchen. Det var faktiskt energin som avgjorde det här till slut. Men Atalanta visade väl återigen att de är ett av Europas mest underhållande lag och nu har de tagit 22 poäng i Serie A den här säsongen efter att hämtat upp underläge. Bara det är ju enormt imponerande. Låg under med 0-2 mot Lazio tidigt och lyckades ändå vända och vinna.
Och om man ser på Lazio på andra sidan då som har varit där uppe och slagits och försökt till och med utmana Juventus. Hur ser du på deras status efter den här matchen? Är det så att man har tagit hål på dem så att det blir lite puspunka? Eller hur ser du på deras situation med Pippo, Inzaghi?
Just det, Simone Inzaghi. Brorsan Pippo går ju jättebra i Benevento nu som är på väg upp i Serie A. Jag tror att vi ska inte spekulera allt för mycket i tabellen. Vi tittar på den och det skiljer nu 4 poäng upp till Juventus som är regerande mästare sedan många, många år tillbaka och är favorit och har varit så hela tiden. Men det kommer hela tiden nya matcher. Energin tar slut i några av de här lagen och här gäller det att ha en bred trupp. Och tittar man på de här topplagen, både Lazio och Juventus, så har båda relativt tunna trupper. Lazio hade 3 ordinarie spelare borta under gårkvällen och har 4-5 spelare som väntar på avstängning vid ett enda gult kort till. Och Lazio som trupp klarar inte av att ha halva laget borta utan Man har jobbat in en elva. Det finns 2, 3, 4 spelare där bakom som kan kliva in när som helst. Men mer kvalitet än så har inte Lazio i sitt lagbygge som det ser ut. Så för Lazios del, det var första matchen efter det här långa uppehållet. De måste hämta tillbaka sin energi. Det var första förlusten för Lazio efter 21 raka matcher. Och varav de vann de alltså 17. Så vi får se här i fortsättningen. Det blir oerhört spännande mellan de här tre. Men Juventus är favorit. Lazio första utmanare. Och Inter, ja, de ligger där och ruvar på sin tredje plats.
Du är inne på Lazio och med deras starka elva som de har. Vilka spelare skulle du plocka ut där som är nyckelfigurerna i det hela?
Han har ju byggt upp det här väldigt starkt runt 4 offensiva stjärnor. Där 3 av dem sannoliken har glänst den här säsongen. Ciro Immobile är ute efter Higuaíns målrekord som han gjorde med Napoli för 4 säsonger sedan. 36 fullträffar. Och han ligger faktiskt före Higuaín vid motsvarande tid den säsongen. Immobile jagar också rekordet för italienska målskyttar som ligger på 31. Giuseppe Meazza är en av dem. 3 som har gjort 31 mål tidigare. Luca Toni är en annan. Och jag tror faktiskt att Immobile ligger väldigt, väldigt bra till för att göra 30 plus mål. Och man litar väldigt mycket på honom i sitt spel. Man hörde också igår att Simone Inzaghi med sin mörka röst från sidlinjen skrek på Ciro hela tiden, och han var tydlig med hela tiden också i kontringar att hålla upp tempot. Man hörde Inzaghi skrika veloce, 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 snabbt, 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 så fort de vann boll. Och det är ganska kul att höra de här tränarna vid sidan av. Simone Inzaghi har ju byggt ett lag som är som gjort både för possessionspel och snabbt kontringsspel. Och när de försvarar så är de så extremt låga och kompakta. Så det är ett svårt lag att bryta ner. Det fick Atalanta erfara. Hade de varit piggare i benen Lazio tror jag det hade varit annorlunda. Och förutom Ciro Immobile, Kevin, så är det såklart Luis Alberto som tillsammans med Papu Gomez i Serie A är de stora framspelarna i Italien de senaste säsongerna. Och han är så elegant. Han rör sig så mjukt. Och han ser ut att aldrig ta i, men han har också så mycket tid. Han har sån frihet med sin högerfot så att han ser ut att kunna pricka vem som helst, när som helst med den här läckra högerfoten. Och han har fått den här rollen, den här lite fria rollen i offensiven bakom Ciro Immobile. Jag lägger till självklart Sergej Milinkovic-Savic, giganten på mitten. Också fina fötter, klok, oerhört stark huvudspelare och närkampspelare. Och han var väl den, tror jag, som var tröttast igår efter en timme spelad. Man ska komma ihåg att det var över 25 grader när matchen drog igång och det är kvavluft. Milinkovic-Savic kliver ju ofta upp i en roll när man spelar upp och även på fasta situationer där man siktar på Milinkovic-Savic i sin mittfältsroll. Sen sjunker han tillbaka. Han har en defensivare uppgift de 2 senaste säsongerna än tidigare. Och värderingen på Milinkovic-Savic inför den här perioden var ju över 1 miljard. Nu kan han vara nere i så lite, om vi säger så, som 60-80 miljoner euro. Och Paris Saint-Germain är en av klubbarna som nämns. Den sista spelaren jag vill nämna, det är en stark backlinje också såklart och en duktig målvakt bakom de här, men Joaquin Correa har en höjd i sitt spel där han flyter fram likt Kaká och det ser så enkelt ut. Man vet inte riktigt med Correa vilken sida han har vaknat på. Men när han har vaknat på sin allra bästa sida, då är han i princip omöjlig att få fatt på med sina kvicka rörelser. Sen har ju då Caicedo kommit in för Correa och gjort det här tunga grovjobbet i offensiven och hjälpt Milinkovic-Savic i mottagningsspel och är väldigt, väldigt skicklig på en touch. Men samtliga som jag nämner här tycker jag att den sportsliga ledningen i Lazio har varit så skickliga på att förlänga kontrakt med hela tiden. De har hela tiden tänkt framåt, inte sälja sina stjärnor utan bygga, bygga, bygga. Och det har gjort att Simone Inzaghi har kunnat nöta rota in spelmönster med specifika roller för de här spelarna. Och de är så samspelta och synkade i allt det de gör. Och det här tror jag fler klubbar, precis bakom de stora, bör titta på. För det här är nog bästa sättet för att kunna konkurrera med jättarna.
Verkligen. Det är som sagt det långsiktiga arbetet som gäller. Men det är inte ofta den moderna fotbollen tillåter det hela. Ett annat bygge som verkligen har visat på det här är ju Atalanta och Gasperini. Du var inne på att Lazio har en stark elva, men det snackas ju om att Atalanta har en trupp som man kan rotera och alla vet exakt vad de ska göra. Gasperini har gett varje spelare sin instruktion när de väl spelar. Är det det som är det unika med Atalanta, eller är det något mer som du skulle vilja pinpointa out?
Eva Dahlgren frågade en gång Kevin, vem tänder stjärnorna?
Ja.
Och svaret på det är Gian Piero Gasperini, som i flera projekt under åren har visat även i Genoa att han kan göra mirakel med sina lag. Och han behöver inte de dyraste spelarna, de största stjärnorna. Kanske tvärtom. Han behöver en dedikerad trupp som är villiga att springa mycket. Och så har han en väldigt skicklig sportchef i Sartori som hittar rätt spelare för Gasperinis fotboll. Vem visste vem Gåsens var för 3 säsonger sedan? Exempelvis med 8 mål från yttern, alltså den här säsongen hittills. Vem visste vem Castagne var för några år sedan? Det här är alltså 2 spelare som är på väg in i stora, stora landslag där ute. Castagne i Belgien, Gåsens aktuell för det tyska landslaget. Och dessutom Hattebor, nederländaren på högerkanten som är helt outtröttlig. Och jag såg igår den där läckra beach-looken som Hattebor har. Han ser redo ut för att fira när den här säsongen är över. Men det blir en lång säsong i och med att de är klara för kvartsfinal i Champions League redan. Det här är yttrarna, Kevin, i ett 3-4-2-1-system som springer och springer och springer, och deras viktigaste uppgift är att löpa in diagonalt från kanterna och ställa till ett helsike för motståndarna i offensivt straffområde. Kommer ofta in på överlånga inlägg och blir den här extra spelaren, tyngden in i straffområdet. Vidare så har du ju, som du säger, hur mycket som helst att välja på där framme. Josip Iličić som är stjärnan i Atalanta idag med sin läckra vänsterfot med 15 mål redan i Serie A, som smällde dit 4 mål på Mestalla inför det här som blev ett långt uppehåll. Iličić ackompanjeras ju där framme av den store starke centern Zapata som har vräkt in sådär 20 mål per säsong under Gasperini här. Där finns Muriel att kasta in som är i princip lika bra men med andra egenskaper. Och den stora orkesterledaren Papu Gomez med nummer 10 på ryggen som har en helt fri roll. Samtliga 10 rör sig i förutbestämda mönster men också med positionsbyten som gör det väldigt, väldigt svårt att läsa av vad som ska hända härnäst. Men Papu Gomez, han plockar bollen från målvakt, han kliver ut över hela planen och erbjuder alltid ett extra alternativ och är ibland också den som slår avgörande passningen som han gjorde igår, och ibland avslutar han själv. Så han är väl nyckelspelaren, den 165 cm korte Maradona light-kopian Papu Gomez.
Ja, extremt intressant och spännande bygge där Atalanta som just nu ligger på en 4:e plats och har därmed en Champions League-plats i sina egna händer. Man är ju strax bakom Inter där som är på 58 poäng och Lazio på...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work.
shopify.com/work.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
62. Inte då. 3-3 mot Sassuolo igår. Det var ett, kanske inte ett resultat som en viss Antonio Conte ville ha med sig på hemmaplan. Man låg under efter knappa 4 minuter redan. Man vände till 2-1. Berardi fick en straff för Sassuolo. Satt den. Sen kom Valero. Men sen, 89:e minuten, Magnani för Sassuolo och matchen slutade 3-3. Hur tungt är det här för Antonio Contes Inter, skulle du säga?
Ja, men allra tyngst var nog årets miss, tror jag. Gagliardini hade ju läge att punktera matchen. Skulle jogga in bollen i mål, nästan från mållinjen. Och jag vet inte hur han lyckades få upp den där bollen i ribban. Men det hade väl inneburit ett 3-1 mål, om jag inte minns fel. Och där hade nog Inter stängt matchen mot Sassuolo som ett extremt öppet lag och kunnat kontra bort sina gäster. Men den där missen kan också innebära att Inter missar Scudetton. Nu är det 8 poäng upp till Juve och varje poäng som Inter äter upp hade betytt väldigt mycket, men att tappa på Juventus i det här läget, väldigt tufft. Det jag är lite spänd på, jag såg ju en Antonio Conte nere på knä illustrerad fint i Gazzetta dello Sport idag, som liksom symboliserar lite grann var Inter befinner sig just nu. Det jag funderar på var den underbara diskussionen ni hade i programmet här, där Emilio Lander ställde de kritiska frågorna om det här lagbygget. Därför det är två världar som kolliderar här. Det är den sportsliga ledningen i Inter kontra Antonio Conte. Och den sportsliga ledningen har valt ut en väg. Unge Bastoni nämndes igår som en framtidsspelare. Här är alltså Sandro Tonali den största talang jag tycker Italien har fått fram under det här seklet än så länge. Och dessutom har vi Barella, vi har Stefano Sensi, vi har Lautaro, massor av unga spelare som klubben har fått fram och satsat på. Jag är inte säker på att Conte ville ha de här spelarna. Han uttryckte sig kritiskt mot Sensi och Barella som kommer från mindre klubbar, Sassuolo och Cagliari. Utan han vill ha erfarna spelare som löper i Antonio Contes hårt stränga mönster. Och därför har Conte begärt äldre spelare för att stadga upp för de här yngre. Godin vet vi har inte fungerat. Han har hamnat på bänken. Sen är det alla lånen från januari där Ashley Young är det stora utropstecknet, får vi väl ändå säga, 35 år. Han har ju varit ute efter spelare som Giroud. Han har ju varit fullständigt besatt av att plocka in spelare från Premier League. Men medans Inter fick chansen att välja Christian Eriksen, jobbade hårt på att få honom, Beppe Marotta och hans sportsliga gäng där med honom, Orealli och company, så ville Conte ha sin gamla löphund, sin favorit Arturo Vidal. Och det verkade som att Conte inte ville implementera Eriksen i sitt spel. Det som händer när man introducerar dansken är att man får möjligen en sämre balans på sitt lag. Och det kan inte bara fler insläppta mål. Inter var tätare, kändes det som, än efter det här corona-utbrottet. Men han har ju ett fantastiskt lag till sitt förfogande. Jag tycker han har en bra mix mellan unga och gamla. Men Conte tror jag måste ställa upp lite grann på klubbens idéer här om att bygga lag över tid. med inhemska spelare, precis som man har börjat med. Jag tycker att det är rätt väg att gå.
Ja, för det är ju en stor klubb som vill uppåt igen. De vill vara där uppe. De hade ju den där fina trippelsäsongen för, vad är det nu, 10 år sedan.
Så är det, Kevin. Och sen tycker jag också att Antonio Conte är ju ditplockad av Marotta, sin gamla chef för Juventus, för att få tid. Egentligen handlar det bara om att hitta en samstämmighet mellan Contes idéer och den sportsliga ledningen Inter, så tycker jag att de har det intressantaste och bästa lagbygget i toppen tillsammans med Atalanta just nu. Och ska kunna ta över tronen från Juventus de kommande åren. Juventus kommer självklart att kontra. Det är ju Italiens starkaste, bästa, rikaste klubb. Men de som har den intressantaste, ska vi säga, utvecklingen just nu är Inter.
Du nämner Juventus där fint. De leder ju Serie A med 66 poäng och har ett bra utgångsläge, så att säga, med tanke på gårdagens resultat. Sarri har ju ifrågasatt. Förra veckan tappade de Coppa Italia-titeln. Hur ser du på det bygget i nuläget? Man har en Sarri, man har en Cristiano Ronaldo som alltid är i fokus, med tanke på att han är en av världens bästa spelare genom tiderna. Och man har flera andra intressanta spelare, så som till exempel argentinaren Dybala, som ständigt diskuteras. Ska han vara inne i bygget? Ska han inte vara inne i bygget? Med flera.
Ja, de går ju egentligen tvärt emot hur man har gått historiskt i Juventus. Här har man sagt att det alltid varit Lo Stile Juve. Det har varit viktigt att vara proper och stilig även vid sidan av. Tänk så många fina tränare man har haft genom åren, med Marcello Lippi lite som kronan på verket i modern tid. Alltid elegant. Här har man plockat in Maurizio Sarri som går en annan väg. Och inte bara vad det gäller stilen utan fotbollen också. Därför tidigare har det varit viktigast att vinna. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Och Antonio Conte och Max Allegri är stöpta i den skolan. Sarri är ju där för att förfina Juventus varumärke. Här har man en ny klubblogga. Det är J1 som ska ut på den stora marknaden ut i världen. Och för att bygga nya supporterkretsar inför framtiden så har Fabio Paratici, som är sportchef tillsammans med Pavel Nedved, tagit ut en riktning. Juventus ska bli attraktiva. Och Maurizio Sarri är en av de tränarna som har den mest spännande offensiva filosofin i världsfotbollen. Det visar han upp i Napoli. Innan Atalanta dök upp här under Gasperini så är ju Sarri-fotbollen i Napoli det ljuvligaste vi har sett vad det gäller snabb, tempostark, aggressiv anfallsfotboll. Nu har inte Sarri fått rätt spelartyper. Han har en helt annan mentalitet i den här klubben i Juventus, som inte främst spelar för att det ska se elegant ut utan för att vinna matcher. Och det kommer ta tid för Sarri att bygga rätt lag. Paratici och Nedved har inte samma historik som Marotta när det gäller att vara fullt ansvariga för transfermarknaden och för att vinna matcher. Och har ett ålderstiget lag med den största stjärnan, kronan på verket, Cristiano Ronaldo, 35 år. Men flera av stöttepelarna i det här laget som har varit så viktiga, gamle Buffon, Chiellini, 35, och Leonardo Bonucci och company, börjar också bli gamla. Så här gäller det att hitta fler typer som kan ta över. Är Bentancur rätt spelare för att leda det här mittfältet exempelvis? Var värvningen av Dejan Kulusevski rätt med tanke på hur Dejan har sett ut här under året efter att det blev klart att han signade för Juventus? Det är en del frågetecken som måste rätas ut. Och om man släpper Pjanic, är Artur av rätt virka för att leda Juventus mittfält? Det vet vi inte heller. I och med att utmanarna är så mycket bättre än för bara 3-4 år sedan.
Nu tycker jag vi flyger vidare till det brittiska öriket.
Då landar vi på den så kallade ön i Premier League, där vi bland annat fick se ett Liverpool köra över Crystal Palace igår. Och det var en viss Trent Alexander-Arnold som visade vägen. Han blev med sitt frisparksmål på Anfield den yngsta frisparksskytten sedan Robbie Fowlers dagar 1995 att näta på Anfield. En spelare som verkligen tagit för sig de senaste åren och blivit en nyckelfigur och nästan legendstatus på den unga engelsmannen. Hur ser du på Trent Alexander-Arnold och detta Liverpool som i princip är Premier League-mästare med Jürgen Klopp i spetsen?
Ja, det går ju en diskussion, vet jag, i England där man jämför Trent Alexander-Arnold med de bästa högerbackarna England har fått fram, och då kom ju tankarna till rivalen Manchester United och Gary Neville. Och den gamla skolan gillar ju Gary Neville bättre, därför det är en solid, eller var en solid högerback som tog hand om sin kant, stängde till och fick hjälp av Beckham framför. Medan Trent Alexander-Arnold i princip spelar i en David Beckham-roll, men som högerback. Med en högerfot som är av Beckham-klass faktiskt. En enormt fin högerfot. Jag måste dra parallellerna till United-ikonen. Men som har en del övrigt att önska i defensiven. Men där har han så pass skickliga spelare som tar hand om det. Van Dijk bara med sin individuella briljans, men också med ett starkt defensivt mittfält. De här fem i det här blocket som stänger till jämt. Trent Alexander-Arnold, hans högerfot, alltid han visat upp i sin ungdom, tycker jag man inte har sett det i engelsk fotboll. Det är inte en typisk brittisk spelare som har dykt upp här. Det här är redan en av världens bästa högerbackar, redan nyckelspelare i Liverpool, och det är bara att lyfta på hatten för den här ynglingen som kommer att göra över 100 landskamper för England och som har mer i sin verktygslåda, tycker jag, än föregångarna Kyle Walker och company. Även om Kyle Walker är en stark löpare, det här är mer klass.
Och andra spelare som också visar klass i Liverpool är ju självklart Mohamed Salah och Sadio Mané, som även de nätade igår. Och man får inte glömma bort Fabinhos riktiga rökare, om man nu får kalla det så, när han stänkte dit ett distansskott mot Crystal Palace. Det blev som sagt 4-0, och därmed har Liverpool gjort mer än 100 mål i samtliga tävlingsmatcher 3 säsonger i rad. Otroliga siffror!
Det är enormt imponerande, och en frågeställning när Jürgen Klopp tog över Liverpool var om han skulle kunna bryta ner försvar i England med possession-spel. Han är ju en extrem omställningstränare, och jag tycker faktiskt av det man ser att Klopp med den enorma press han sätter på sina motståndare har utvecklat sitt offensiva spel med boll under tiden Liverpool. Om man jämför med Dortmund, jag vet inte om du är enig där, Kevin.
Det tycker jag verkligen, Jesper. Han har utvecklat det offensiva spelet såväl som det defensiva spelet, för där fanns det också frågetecken. Men med nyförvärv som Virgil van Dijk och Alisson Becker har Klopp verkligen hittat rätt med sitt Liverpool.
Ja, jag tyckte när man värvade de här två spelarna att van Dijk var på väg att växa fram till den här giganten som han har visat sig vara. Och det var fler stora klubbar ryckte genom. Manchester City var intresserade innan priset drog iväg på den nederländske giganten där bak. Men Alisson såg ju redan ut som en av världens tre bästa målvakter när man värvade honom. Det du är inne på med Fabinho är intressant, för gemene man insåg nog inte vilken betydelse Fabinho skulle ha för det här laget, och det tog lite tid. Fabinho som kan spela ute på högerbacken, som absolut funkar på ett centralt mittfält, men som har blivit nyckelspelare och den som har tagit störst kliv den här säsongen. Det här är också en spelare som verkar ha handplockats av Jürgen Klopp, så visst en stark taktiker, men oj 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 så skicklig på att hitta exakt rätt spelartyper till sitt lagbygge. Inte bara att de har egenskaperna, utan att han förfinar de här egenskaperna när de väl är inne i truppen.
Och detta Liverpool kan som sagt bli mästare ikväll i kostym om Chelsea då vinner mot Manchester City. Ett toppmöte som blir intressant att se. Klopp sa bland annat att Pep borde börja spela poker, för Pep Guardiola är väldigt duktig på att snacka i presskonferenser och gör väldigt svårt att läsa av honom hur han tänker kring matcherna och hur han tänker ställa upp. Man har ju ett så kallat ord, Pep-roulette, i fotboll-fantasy-sammanhang.
Nej, men det tycker jag är häftigt att nämna här, Kevin, i den engelska toppfotbollen, att det har blivit ett helt annat klimat bland topptränarna. Den respekten man har för varandra är helt annorlunda jämfört med förr i tiden under Fergusons tid, som var den store kungen i England. där utmanarna Rafa Benitez och Mourinho och company ständigt var i fejd med varandra. Jag minns någon presskonferens när Benitez satt och läste upp på någon lapp. Jag kommer inte ihåg innehållet på den här lappen, men som ett svar va, har jag för mig till Ferguson. Jag gillar att Pep Guardiola har en sån respekt för Klopp och att Klopp har en respekt för Pep Guardiola, och det känns som att unge Frank Lampard är inne på en resa nu där han lär sig av de stora och de allra bästa, och att det även finns en vördnad från hans håll, en mycket intellektuell herre som jag tycker om både som spelare och på ett personligt plan, en gentleman. Så det är ett nytt klimat i England som jag tycker är väldigt, väldigt sunt för toppfotbollen.
Manchester United tog också en seger igår efter att Martial gjorde hattrick. Faktiskt det första hattricket av Manchester United spelare i Premier League sedan Sir Alex dagar. Det är i mina ögon och i mina öron rätt så märkligt. Inte OK för en klubb som Manchester United. Eller vad säger du, Jesper?
Nej, häftigt att det är Martial och inte typ Rashford som man kanske hade tippat på. Han var ju en bekräftad målskytt som spåddes en större karriär när han kom från Monaco. Men att egenskaperna fanns där, att kvaliteten fanns där, det kände vi ju till. United har ju varit ute på en ökenvandring länge och Solskjær har nu börjat få ett lag till sitt förfogande som Öyvind Alsacker var inne på tidigare i vårt program, som ser väldigt spännande ut. Vad händer om Paul Pogba nu verkar stanna och trivs i Manchester? Min känsla är att han har kastat bort 4 år av sin fotbollskarriär. Han har många fina år kvar, men de här åren hade han kunnat göra någonting helt annat i en klubb som fungerade bättre. Men om Solskjær får ordning på de här grejerna med både Rashford och Martial som 2 utpräglade anfallare, får bygga vidare, om Pogba har hittat en lekkamrat i Bruno Fernandes, jag tror inte att de kommer hota Manchester City och Liverpool än, men laget börjar ju faktiskt se riktigt trevligt ut och nu kan man faktiskt bjuda på offensiv fotboll på ett annat sätt också och inte bara ägna sig åt det omställningsspel som Solskjær var så skicklig på när han tog över.
Och nu har de också grepp om den där fjärde platsen, eller fall de försöker. Chelsea är just nu på en fjärde plats, men man är väldigt nära att kunna ta den. Ni hör en rafflande avslutning i Premier League, spänningen fortfarande Serie A, fotbollen är så jäkla het just nu. En riktig sommarfotboll, ligafotboll när det är som bäst, enkelt sagt.
Ja, det kokar ju runt omkring i Europa. Det är en strålande sommar i Sverige. Det är stekhett där ute, det är sena matcher, det är så mycket att kunna njuta av där ute, och ja, den här sommaren kommer man komma ihåg så länge man lever. Det är härligt att bara få åka med.
Oj, 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 det här var ju trevligare än en iskall karaff med sangria.
Det är bara att luta sig tillbaka i sommarvärmen och njuta av all fotboll som spelas just nu. Och här får ni en riktigt fin fotbollssaga signerad Alexandra Jonsson.
21 maj 2017. Mestalla, Valencia. Domare David Fernandez sätter pipan till munnen. Och med en 3-1-vinst över Valencia har Villarreal på den sista matchdagen av säsongen 2016-17 säkrat ännu en Europa League-plats. Samtidigt tar den då 33 år gamla Villarreal-kaptenen Bruno Soriano stegen av planen, helt ovetandes om att det kommer dröja 3 år, 1 månad och 1 dag tills nästa gång han spelar en fotbollsmatch. Bruno hade aldrig tidigare haft några större skadeproblem. I 10 år hade han spelat 30-talet matcher per säsong för Villarreal, 317 matcher totalt, fler än någon annan i klubbens historia. Han hade tagit Villarreal, en klubb från en stad med knappa 50 000 invånare, till en historisk andra plats i La Liga, till en semifinal i Champions League. Han hade belönats med en plats i det spanska landslaget, men blivit av med den då han stannat med de gula ubåtarna när det sjunkit ner i den spanska andra divisionen. När alla andra hade lämnat stod kapten Bruno kvar. Han styrde ett ungdomligt lag tillbaka till La Liga och direkt ut i Europa igen. Han blev Villarreal. När han var som bäst var han en av världens bästa defensiva mittfältare. I La Liga var det endast Sergio Busquets som ansågs bättre. Erbjudandena har varit många genom åren, men Brun har alltid varit Villarreal trogen. Den enda klubb han någonsin spelat för. En krigare som stundtals sett ut som en boxare. Som under matchen mot Atletico de Madrid vintern 2013. När han med bandage runt ett blodigt huvud, bandage runt ena vristen och blåtira i ansiktet såg ut att inte kunna se. Men på något vis ändå var bäst på planen. Han gav aldrig upp. Han ger aldrig upp. Förutom den gången när han som 16-åring lämnade Villarreal, inte trodde sig ha vad som krävdes för att bli proffs och återvände till byn Artagnan där han jobbade i gruvan med sin far. Under 2 år spelade han ingen fotboll, mer än med polarna på en grusplan. Sen kom Juan Carlos Garrido och övertalade Brun om att återvända till Villarreal och bli B-lagets kapten. Det var starten på en ganska otrolig karriär. I slutet av säsongen 2016-17 hade Bruno haft känningar i sitt knä. Något var fel. Han kom tillbaka till försäsongen hoppfull med att sommarens vila skulle ha löst det. Men tvingades till operation. 3 långa månader skulle det ta. 3 år tog det. Varje steg framåt följdes av ett steg bakåt. 3 gånger såg det ut som att han skulle göra comeback. Men det blev aldrig av. Brunos mamma förklarade hur hennes son förändrades. Han såg sina lagkamrater spela och när de vann blev han arg. När de förlorade blev han arg. Han blev arg på allt. I familjen blev fotboll och Brunos rehabilitering ämnen man inte pratade om. Och Bruno vågade inte berätta när det gick bra, med rädslan att han direkt skulle åka på en ny motgång. För ungefär 1 år sedan var han närmare än någonsin att göra comeback. Men det slutade i en ny operation och det såg ut att vara slutet. Brunos kontrakt går ut i år, 2020, närmare bestämt om 5 dagar. Hade det inte varit för den fotbollspaus som skapades av den nuvarande coronapandemin så hade det som hände förra tisdagen antagligen aldrig hänt. 22 juni 2020, Estadio de la Ceramica, Villarreal. Det står 87.03 på klockan. Och där står han, 3 år, 1 månad och 1 dag senare. Mario Gaspar sätter kaptensbinden runt den nu 36 år gamla Bruno Sorianos arm. Det finns inga supportrar på läktaren. Men alla som är där, avbytare, tränare, bollpojkar, säkerhetsvakter, kameramän, spelarna på planen, stannar upp och applåderar. Bruno Soriano är en fotbollsspelare igen. Domare José María Sánchez sätter pipan till munnen. Villarreal har spelat 2-2 mot Sevilla. Med tårfyllda ögon och en klump i halsen tar Bruno sig an intervjun på planen efter matchen. Han erkänner att det varit flera tillfällen då han funderat på att inte fortsätta. När besvikelserna radat upp sig. Han förklarar att han stundtals känt sig som en zombie. Att han varit ledsen, frustrerad, velat kasta in handduken. Men detta är en dag av glädje. En dag han försökt förbereda sig på kanske aldrig skulle komma. I Spanien fick man vänta nästan 100 dagar på att La Liga-fotbollen skulle återvända. För Bruno tog det mer än 1000. Att återvända är att vinna, är La Ligas nya slogan. Och aldrig har det orden passat bättre än när det kommer till Bruno Soriano.
Det var allt för den här gången. Vi hörs!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.